Vi ska börja med att läsa tillsammans första Samuelsboken 2 och 8. Upprätta, det är det vi ska prata om idag. Han upprättar den ringe ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige. Ty han vill låta dem sitta bredvid förstar. Och en härlig tron ger han dem till arvedel. Du kan slå upp det när du kommer hem och läsa sammanhanget. Men just det här, för det är lite det här det handlar om. Vi människor kan alla få bli upprättade. Om vi tittar i, vad ska vi ta? Vi tar psalm 23. Så står det, han vederkvicker min själ. Det är alltså att vederkvicka betyder tillbaka till ursprungsläget. Det som var ämnat för oss, det som var tänkt för oss, det är det som är upprättelse. Gud vill upprätta individen. Gud vill upprätta dig och mig. Han vill upprätta alla människor. Är ni med? Och då vänder vi på bladet och då hittar vi där. Gud vill upprättelse. Vi kör med den gamla. Vederkvickelse är en av de vackraste ord jag vet i Bibeln. Okej. Ja, vi går på upprättelse. Gud vill upprättelse. Alltså från Guds sida så är det upprättelse som gäller. Gud vill upprättelse för människor, för familjer, för släkt, för städer, för nationer. Gud vill upprättelse. Och då går vi till Bibeln. I Jobb 22 och 23. Och där handlar det om att omvända sig. Gud upprättar. Han vill ta bort orättfärdigheten. För Gud är rättfärdig. Alltså Gud är en älskande Gud som älskar oss allihopa. Han kan skilja mellan syndaren och synden. Han kan skilja mellan det. Men Gud är också rättfärdig och han vill upprätta dig och mig så att vi kan få ha direktkontakt med honom. När du och jag har fördömelse, förkastelse, förnedring, alla möjliga sådana här skräp med oss, så känner vi att vi inte är mogna, vi är inte kapabla, vi kan inte ha direktkontakt med honom. För han är gudfruktig, han är Gud, han är rättfärdig i allt vad han gör. Och därför behöver du och jag komma till det stadiet att vi omvänder oss. Är ni med? Att omvända sig. Om du tittar på nästa blad som du har fått, där det står upprätta, så har du det bibelordet citerat ifrån Jobb 22 och 23. Och är det någon som man tittar på, man tittar speciellt i gamla testamentet, är det någon som gick igenom omvälvning för att bli upprättad, så var det Jobb. Alltså, de säger att hela den här proceduren av Jobs liv, det här svåra som han gick igenom, är egentligen bara 9 månader. Men det låter ju som, när man läser det, som det var många, många år. Allt togs ifrån Jobb. Kan ni tänka er? Barn, kreatur, vänner, you name it. Det togs ifrån honom. Men han omvände sig, och där står det så här, 23 versen. Om du omvänder dig till den allsmäktige blir du upprättad. Om du avlägsnar orättfärdighet från ditt tält. Alltså det innebär att omvända sig, det är personligen det du och jag ändrar. Vi inser synden. Vi inser felen, vi vänder oss om till Gud och ber om förlåtelse. Alltså det är ganska bra att göra det. Och så står det här då, avlägsnar orättfärdighet från ditt tält. På den tiden så sov man mycket i tält, va? Alltså det som fanns i det hemmet, det som fanns i den sfären där Jobb fanns, det var det som skulle bort. Och det kan vara så med oss också, att det finns orättfärdiga saker runt omkring oss som ska bort. Och det tillhör upprättelsen, att även det blir upprättat. Är ni med? Så ett, omvändelse. Gud vill omvändelse, men upprättelse, men du och jag behöver omvända oss. Det var A. B. Ta bort orättfärdigheten, för Gud är rättfärdig. Så kommer vi till det här citatet som vi läste allihopa i början från Andra Samuels boken. Men det står också i psalm 113 och 17 att Gud reser upp och lyfter den fattige ur dyn. Och det står, han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn. Alltså dyn, har ni någon gång varit i dy? Alltså, jag vet en gång jag och min kompis, vi hade gummistövlar på oss. Och så var vi i en grusgrop, den hette grusgropa. Det var min pappas ägor bland annat. Bönderna runt omkring ägde det tillsammans. Men det hade regnat så mycket. Och vi skulle smyga på ett förälskat par. Och för att komma och se vad de pysslar med så var vi tvungna att gå runt. Och vi hamnade i en dy. Och min kompis alltså ramlade ner i detta och jag fick dra upp henne. Och när jag drog upp henne så ena stöven var kvar i dyn. Och då säger hon till mig, nu följer du med mig Gunilla hem. För jag vågar inte komma hem och säga att den ena stöven är borta. Och jag följde med och gjorde en dramatisk grej så att mamman var ju till och med glad att flickan kom hem. Så det blev väldigt bra. Så jag vet det här med att komma i dyn, det är inget att leka med. Man kan bli av med gummistövlar. Ja, ännu värre. Just det här att bara sjunka ner i dyn. Och det är det här som Gud vill resa oss upp ifrån. När det gäller fattigdom. Så kan det vara, det här tror jag symboliserar fattig på många olika områden. Ni vet, det står i Bibeln, fattig i anden och allt det här. Men så att det är ju på alla områden som Gud vill upprätta dig och mig ifrån. Och då kommer vi till nästa. Det är psalm 119 och 28. Att när du och jag ödmjukar oss så upprättar Herren oss efter sitt ord. Det här är häftigt alltså. Hans ord. Gud upprättar oss efter sitt ord. Förstår ni vilken upprättelse vi har att göra med? Det här är gudomliga prylar. Men du och jag, vi måste ödmjuka oss. Komma in i en form av förkrosselse där vi inser vår egen begränsning. Och Guds trofasthet förändrar vårt sinne. Eller hur? Och här så ser ni psalmisten säger, min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Att du och jag tar de orden till oss. Gud, upprätta mig efter ditt ord. Guds ord säger att det finns frälsning. Guds ord säger att det finns befrielse. Guds ord säger att det finns förlåtelse. Guds ord säger att det finns försoning. Men du och jag måste gå in under att vi inser vår egen begränsning för att upprättelsen ska bli våran. Och då ligger det här väldigt nära, men jag måste ta med det. Psalm 145 och 12. Herren upprättar alla nedböjda. Och det är i 117 års översättning. Just det här att Gud ser oss och alla som är nedböjda. Har du sett någon nedböjd person någon gång? Liksom? Men just det här att nedböjdheten kan ha att göra med förkrosselse, ödmjukhet, jag är ingenting. Men också att man går med bekymmer. Och hela världen ligger på mig, så att säga. Men Gud vill upprätta individen. Han vill upprätta oss så vi får rätt hållning och rätt inställning. Och här står det, alltså i 117 så står det upprättar. I nya översättningen så står det att Herren uppehåller. Men jag måste ju säga att jag gillar 117 bättre där. För att det, jag tycker det är lite skillnad på upprätta och uppehålla. Eller vad säger ni? Vad sa du? Ja, precis. Men just, men nu är vi inne på upprättelsen. Precis, det är ordet om du förstår. Mm. Ja, då tittar vi på Jeremia 31 och 4. Håkan pratade om apostlärningarna förut. Och här, där började ännu en gång. Och nu kommer det här igen som står i Jeremia 31 och 4. Och där står det i översätt. Än en gång ska jag upprätta så att du blir upprättad. Upprätta dig så att du blir upprättad. Det är väl häftigt. Ja, och då är det att Gud gör det ännu en gång. Och jag tror att du och jag som människor behöver ännu en gång att Herren gör det. Det är inte så att det är en gång när vi blir frälsta och sen är det gjort och så klarar vi oss in i evigheten. Utan det är att du och jag behöver upprättelse i livet, under livets gång. Ännu en gång kan Herren göra det. Nu går vi till Nya testamentet, 1 Petrus 5 och 10. Och där tar vi in Guds nåd. All nåds Gud som har kallat er till sitt eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och bekräfta er. Sedan ni en kort tid har lidit, hans är makten i evighet. Amen. Så här ser du att Gud vill från sin eviga härlighet upprätta oss. Här kommer härlighetsperspektivet, helighetsperspektivet. Det är från det evigt det Gud gör. Så när han upprättar oss så upprättar han oss för att vi ska vara upprättade också. Här är det på jorden, men för evigheten. Och här står det att det är hans eviga härlighet som gör det. Alltså det är ju inte du och jag som gör det, utan det är vi ödmjukar oss, vi omvänder oss, vi ställer oss till Guds förfogande, vi vill ta i tro ut upprättelsen. Så kommer Gud från sin eviga härlighet och det är han som gör verket i oss. Han stöttar oss, han styrker oss, han befästar det i våra liv. Vad säger ni om det? Amen. Vi tar ett bibelord till ifrån Lukas 2 och 34. Och det är ju att Jesus är vår upprättelse. Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Och då är det ju det här att Jesus, han är satt till fall och till upprättelse. Fall eller upprättelse. Fall och upprättelse för många. Så alltså en del blir Jesus till fall för. Och andra blir det för upprättelse för. Och det är ju när jag tar emot Jesus som min personliga frälsare. Det är då verket börjar på djupet av upprättelse i mitt liv. Är ni med? Jaha, nej, ni ser väldigt allvarliga ut. Ah? Ja, ni är fokuserade. Och då är det ju det här att tro kan du dela ut en till varje? Tro för individen. Det var det vi fick till oss. Vi skulle ha tro för upprättelse. Tro för att en människa kan bli upprättad. Ja. 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 I Nya testamentet. Du får gärna ha micken.
Alltså ett gammaltestamentligt citat är, det står det där i Lukas 2:34, men det står i Nya testamentet. Här ser vi här har vi det här. Så att man, Nya testamentet står på Gamla testamentets grund.
Precis.
Och förklarar och fördjupar. Alltså ett gammaltestamentligt bibelord talar om den kommande Messias, Jesus, som är till upprättelse och fall för många. Det är det här, att börja läsa Bibeln på det här sättet, så blir Bibeln så rik för oss.
Ja, jag tog den här istället. Byter vi grejer med varann. Rostig spik mot en cykelpump. Vilka nycklar har vi tillgång till för att få se människor upprättade? Först och främst Guds nåd, Guds barmhärtighet. Och du kan skriva till den 103:e psalmen. Psalm 103. Där står det om Guds barmhärtighet. Och det står på massor med olika ställen i Bibeln, men vi tar den. Är ni med? Han som förlåter dig alla dina synder, tredje versen, botar dig från alla dina sjukdomar. Han som förlöser, återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Lite längre ner så står det att han handlar inte efter våra synder och han lönar oss inte efter våra missgärningar. Nej, så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så alltså, vi, när vi står på att betjäna människor för att våga tro på upprättelse för individen, så är det att stå på Guds nåd, på Guds barmhärtighet. För det är han som gör det. Vi kan betjäna och hjälpa människor, men det är han som upprättar. Sen har du Guds kärlek, att utbe sig den. Och det finns massor med ord av kärlek. Men jag tänkte på första Johannes brev. Kan du ta fram den? Du har la Bibel med dig, va? Bra. Första Johannes. Jaha, Jakob. Petrus. Rackans, här ska vi se. Ett ögonblick. Det är i fjärde kapitlet. Och där står det att... det är så himla bra alltihopa här. Från sjunde versen så står det: mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle få leva genom den. Kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin försoning till sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, Om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Alltså det här är ju guldord. Skriv upp det i dina anteckningar. 1 Johannes 4, 7 och framåt. Det är den här kärleken. Gud är kärleken. När vi ska vara med och upprätta och hjälpa människor för att bli upprättade, så måste vi stå på rätt grund. Vi måste stå på Guds nåd, Guds barmhärtighet och Guds kärlek. Och jag har berättat det många gånger, men jag kan berätta det igen. Någon gång, jag var väl kanske lite över 30 år. Jag hade jobbat ganska många år i själavård. Och jag kände så här att jag bad Gud, ge mig gåvan att kunna skilja mellan andar. Så jag kan betjäna människor på djupet. Jag tyckte det skulle gå enklare så. Ja, jag låg på knä och bad. Och då säger Herren till mig så här. Gunilla. Han säger så vackert när han talar till mig. Gunilla. Skulle du kunna se igenom människor som jag ser och älska dem så som jag älskar dem? Vad tror du jag gjorde? Jag slängde mig på knä och sa, Gud, förlåt mig. Jag ber om kärlek istället. Just det här att när jag får Guds kärlek så djupt i mitt liv, så ser jag människor så som Gud ser på dem. Gud respekterar varje människa, inte för vad de har gjort, utan för att de är Guds skapelse. Och du och jag, när vi kommer dithän att den där kärleken från tronen flödar över oss, så kan vi inte annat än älska människor. Fast de luktar pink, eller fast de luktar alkohol, eller vad det än är, så älskar vi dem med Guds kärlek. Så det är en otroligt viktig del för att kunna ha nycklar in och få se människor upprättade. Om du och jag förmedlar Guds kärlek med våra ögon, med vårt hjärta, med vårt sätt att vara, med att respektera en människa på den nivån den är, så finns det en möjlighet att de förstår att Gud är likadan. De har inte begripit att han är mycket bättre, men det kommer. Nästa då, det finns inga hopplösa fall. På min gamla bibel som brann tyvärr, så stod det, hade jag på framsidan skrivit, för Gud finns inga hopplösa fall. Och den hade jag alltid med mig när vi åkte till fängelset. Och så visade jag upp den. För Gud finns inga hopplösa fall. Just det här att du och jag har ett sånt hopp och en sån tro och en sån kärlek och en sån barmhärtighet och en sån nåd över våra egna liv, så att vi kan förmedla. Det finns inga hopplösa fall. Det här är någonting som behövs i nutid. Sen finns det en annan viktig del, och det är att du och jag har tagit emot och blivit så upprättade, förkrossade och ödmjuka, så vi inte är någonting i oss själva. Utan när vi betjänar människor till upprättelse, så ska vi göra det i ödmjukhet. Typ, om jag hade varit i den här människans situation, så kanske jag också hade suttit i Hasselbacken eller suttit på Kampenhof eller vad det nu är. Att vi har en förståelse och en kärlek som gör att vi är ödmjuka inför de människor som vi ska betjäna. För från Guds horisont så är det öppet. Men du och jag kan förmedla det här till människor. Något annat som är väldigt viktigt för att se upprättelse i människors liv, det är att du och jag kan skilja mellan sak och person. Amen. När vi möter en människa som har det trassligt eller varit med om mycket jobbiga saker, så ska vi se på människan så som Gud ser på den. Gud älskar dig, Carola. Sen finns det vissa saker i ditt liv som du har gjort som han inte tycker om. Men jag kan skilja. Jag måste kunna skilja på dig som person och på det du har gjort. Är ni med? Gud älskar alla människor, men han gillar inte synden i våra liv. Och det är därför han vill upprätta människor ifrån det syndiga livet och få en relation. Så det syndiga livet får ställa sig under Kristi lydnad. Och att jag istället blir upprättad att nå hans hjärta. Att förstå det som Bibeln talar om. Ja, då ska vi se. Och sen då, villighet att satsa helhjärtat för att bli fri och förändras. När en människa kommer så finns det så mycket av förnedring, av förtvivlan, av hopplöshet. Jag har gjort så mycket dumt så jag är inte värd ens att kallas hans son. Kommer ni ihåg den förlorade sonen? Men det ligger mycket i det. Vi möter väldigt många människor varje vecka som har den tanken om sig själv. Jag är inte värd att vara kristen. Jag tror egentligen på Gud, men jag har gjort så mycket fel. Och här måste du och jag kunna ge av upprättelse för människor genom att dela det vi själva har upplevt. Och också att få människan att förstå att det går att förändra och det går att ändra. Men att Gud vill att en människa ska satsa helt. Och då är det ju inte det att vi kan begära det från dag ett. Utan det är där. Om ni förstår. Utan människan måste få komma in i förlåtelse, i försoning, i den här biten för att upprättelsen ska bli till. Sen också det här att Gud som älskar alla människor, som har varit med varje människa, oavsett om den är kristen eller inte, så vet Gud vad varje människa har varit med om. Är det någon som förstår en människa så är det Gud. Han var med redan i moderlivet. Han la ner allt, står i 139:e salmen. Gud har en tanke för varje människa. Men att människan kanske inte är där nu. Och det är där och du och jag ska få finnas med och förmedla Guds nåd, Guds barmhärtighet, Guds trofasthet, Guds kärlek, hans förlåtelse, så att var och en kan bli upprättad, vad den än har gått igenom. Det finns en förklaring för vad människan har gått igenom. Och det kan du och jag betjäna den människan genom Guds hjälp. När man har fått förlåtelsen, när man har kommit in i början av en försoningsprocess i sitt liv, då är det också lättare att kunna förlåta sig själv och andra med Guds hjälp. Det här är ingenting som en människa kan göra innan den blir kristen. Utan det är när en människa har tagit emot Jesus. Och jag kommer ihåg en gång för många år sedan. Vi hade fristadsfredag och det var en kille som kom från fängelset. Och han var med på mötet. Och det var, jag bjöd fram folk för frälsning och jag kommer inte ihåg vad jag predikade om. Men det var säkert Jesus. Och så kom det fram 50 personer och stod där framme. Och den här killen ställde sig med alla de här som ville ha förbön. Och Gud sa till mig, ta honom sist. Och det var ju Guds strategi, va? För att han skulle bli riktigt mör. Okej? Mör. Ja. Så jag bad för alla. Och så till slut så hade alla gått bort. Och alla gått och satt sig. Och det var bara han kvar. Jag tog fram några till och var med och bad. Och så bad vi. Han bad frälsningens bön. Han bekände synd. Han grät. Och efteråt, vad som hände i hans hjärta, det vet inte jag. Men någonting hände som skakade om hans liv. Och när han hade bett den bönen, så var det någon jubelsång som Karina tog upp. Någon sån där riktigt, det är fullbordat, jag vunnit seger eller något sånt där. Så han och jag, vi började dansa där framme. Och sen när han hade dansat klart tog han upp snusdosan och la in en prilla. Och jag tror jag skulle skratta. Jag skrattade och tänkte, tur att jag inte är religiös. Sen så säger han så här efteråt. När jag träffade dig häromdagen, som när du krama mig, märkte du att jag blev stel? Ja, det gjorde jag. Ja, det var därför att jag hade en puffa här bak. Jag var i Uddevalla för att köpa en pistol, för jag skulle åka hem till Norrland och döda min styvfar. Och jag blev så rädd när du krama mig, så jag var rädd för att du skulle känna den. Och nu har jag blivit frälsan, så nu kan jag inte åka iväg och döda min styvpappa. Och så sa han, kan ni hjälpa mig att ha sönder pistolen? Ja, nu för tiden brukar jag gå till polisen med pistolen, men på den tiden gjorde jag inte det. Så jag och Daniel åkte, när allt möte var slut, så åkte vi till en sjö, jag säger inte vilken, och hade sönder pistolen och slängde den i glömskans hav. Sen säger killen, kan inte du vara med mig imorgon, för jag måste ju ringa till min styvpappa och berätta det här. Ja. Och så ville han att jag skulle sitta bredvid. Och så sitter han och säger han så här, hej. Och så sa han sitt namn, det säger inte jag nu. Jag vill bara berätta att jag blev frälst igår. Och så var det tyst i luren på andra sidan. Då kan vi ju verkligen begripa, han har ju suttit inne många, många år. Och jag vill bara berätta att du behöver inte vara rädd. Jag hade ju köpt en pistol för jag skulle åka upp och skjuta dig. Men jag blev frälst igår. Och då när Jesus frälste mig, tog han bort all min synd. Och sen frågade han mig om jag ville förlåta dig för allt dumt som du har gjort. Så jag förlät dig för allt dumt du har gjort. Så jag kan inte skjuta dig, så du behöver inte vara rädd. Jag kommer inte hem. Jag är kvar här, sa han. Det var ingen som profeterade över honom. Så säger Herren. Du ska ha en pistol där, du ska göra det av med den. Det var ingen. Eller nu ska du. Utan Gud talade till honom. När han blev förlåten, så tog Gud och ta till honom. Du måste förlåta din styvfar. Sen blev det flera år i själavård för att göra upp allt han hade varit med om. Men det är en annan historia. Jag vill bara säga så här, för Gud finns inga hopplösa fall. Det finns någonting av att en människa har gått igenom så fruktansvärda jobbiga grejer. Men om jag är villig att förlåta mig själv och andra med Guds hjälp, så kan jag bli upprättad. Köper ni det? Bra. Sen är det viktigt också att visa på tidigare resultat. När en människa blir upprättad, när en människa får hjälp, när en människa får seger i sitt liv, och sen blir det en ny människa som kommer till tro, så är det viktigare att den får se andra och se att de kan också bli fria. Jag tar Peter som exempel. Peter, han har varit med i församlingen i många, många år. Men han har misslyckats flera gånger. Men han är tagit nya tag. Alltså, han är beundransvärd. Och det går jättebra för honom nu. Han är jättemycket i Linnéakyrkan. Jobbar på landet någonstans med kossor och allt möjligt. Om ni ser honom på Facebook. Och Han skriver en hälsning varje dag på Facebook så att vi vet att han lever i seger. Men nu var det några då som blev frälsta av människorna på Jarlsgatan. Inga namn här nu. Och då så säger de så här till mig. Det är så viktigt för oss att få se att det finns människor som det har gått bra för. Och då var det inte Håkan Gnister de menade. Nej. Nej, och inte Kristel heller, tyvärr. Utan då säger de så här, är det någon vi ser upp till? Och tänkte jag, vem kommer nu? Så är det Peter. Han har stått för Gud i alla lägen, oavsett om han har knarkat eller inte. Ja. Men han har aldrig gett upp. Han har tagit nya tag hela tiden. Och han har sagt att det finns människor i församlingen som alltid har trott på att han kommer att klara det här. Du vet, då blev jag. Förstår ni vad jag säger? Det finns upprättelse för alla. Och även om man har misslyckats så kan man vara med och betjäna andra till att lyckas. Om du har varit en tuff knarkare i många, många år så kan de inte jämföra sig med Magdalena. Det finns inte på kartan. Men däremot så kan man jämföra sig med någon som har varit i samma situation. Är ni med? Och det här är så intressant. Gud vill upprätta individen. Individen kan bli upprättad för att betjäna andra. Ja, det är kul att leva. Och sen är ju då det här att villighet att göra upp med det förflutna och bekänna det och omvända sig. Och när upprättelsen kommer över en människa, då blir det en naturlig följd. Eller hur? Tro att Gud kan gripa in och förändra och förstå upprättelsens väg. Ser ni det längst ner där? Så alltså att det är Gud som gör det. Du och jag ska tro att Gud kan gripa in och förändra och göra så att en människa också förstår upprättelsens väg. Och vi har ju fått vara med och sett så otroligt många saker. Oj, 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 oj. Idag på upprättelsen så var det en kille. Ja, det är ju många yngre som kommer nu. Ja. Och då var det en kille som kom och jag pratade med honom. Och då visade det sig att han är son till en av våra gubbar som har varit här väldigt mycket. Och hans pappa dog. Jag sa till honom att jag kommer att gå på din pappas begravning. Och han började tårarna rinna på honom. Och då sa jag så här. Din pappa var här på upprättelsen innan han dog. Och jag måste säga till dig, sa jag, att han såg ut som ett levande lik. Och jag sa till honom, du går på bonustid. Och han sa, det vet jag. Du har varit på väg och dött minst 8 gånger som jag känner till. Så ja, det är nog mer än så. Du har varit nära döden flera gånger. Jag vet det. Nu frågar jag dig, är du beredd för evigheten? Ja. Har du allt klart med Gud? Ja. Och där sitter vi och pratar. Och jag fick berätta för sonen att vi hade haft det här samtalet. Och han grät och så sa han, jag vet att pappa hamnar i himlen, sa han. Jag tror jag med. Och då tänker jag på alla dessa människor som vi ser ner till och ser ner på. Det kanske vi inte gör, men många gör det. i vår stad som inte kanske kan hålla sig fria från droger och alkohol och allt det här. Men de har en tro. Och jag skulle önska att den tron de har fick vara en start till ett helande. Till en upprättelse. Till att de får den här, uppleva den här kärleken. Det som vi pratar om ikväll. Och här har du och jag världens häftigaste möjlighet att förmedla tro, förmedla hopp, förmedla upprättelse för individen.